P1 Dokumentär.
Hallå?
Mars 2025.
Det luktar jävligt mycket rök där inne.
Fem personer står utanför en lägenhetsdörr i en tätort söder om Stockholm.
Hallå? Det är Kronofogden.
Någon här?
Kronoinspektörerna Gunilla och Jonas ska tillsammans med två fastighetsskötare och en låssmed vräka en 60-årig man.
Någon här?
Men ingen öppnar när de knackar på. Så låssmeden rycker in med sina verktyg.
Hallå?
Inte.
Det går snabbt att få upp dörren och Gunilla och Jonas kan gå in.
Två rum och kokvrå.
Nu blir det sådär, det blir mer trångt, mörkt.
Allt är nersläckt så det är svårt att se. En kraftig röklukt letar sig in i näsborrarna.
Det är det här att vi stöter på människor som liksom har, ja, som har gett upp och tagit sitt liv. Det har ju vi varit med om x antal gånger. Och det kan jag känna, det ligger lite i ryggen. Så.
Det finns alltid någon slags oro i ryggraden när man går igenom en dörr som man inte vet vad som väntar på andra sidan, såklart.
När Kronofogden knackar på.
Hallå?
En dokumentär av Alexa Lundberg.
Ingen här?
Gunilla och Jonas går längs en smal korridor. I slutet av den finns tre stängda dörrar. De tittar in i ett badrum och ett sovrum, men hittar inte mannen de letar efter.
Hallå?
Bara en dörr återstår.
Hallå, har någon här?
Den leder till vardagsrummet.
Hallå?
Persiennerna är neddragna.
Kan inte du lysa i soffan där? Jag tänkte man ser något.
Ljuset från ficklampan landar till slut på en soffrygg. Där ser Jonas någon.
Va?
Jo.
Är han död?
Den 60-åriga lägenhetsinnehavaren ligger i en sliten brun skinnsoffa. På bordet bredvid står några tomma ölburkar.
Nej.
Eller vadå?
Han ligger här och sover.
Ja, okej. Okay. Hallå?
Peter?
Kronofogden är här.
Ja.
Du hör oss här. Vi var lite osäkra, vi såg dig inte.
Ja,
men hur ser vi dig?
Mannen i soffan börjar vakna till liv.
Ja, skönt att du var här.
Ja, vi har varit lite bekymrade här. Får jag tända till lite här?
Ja, gör det.
Fast nu verkar det inte vara så många lysknappar här.
Mm. Hur är det med dig?
Jag mår inte bra.
Nej.
Jag kör det.
Ja, hur kom ni in?
Låsmed.
Låsmed?
Mm.
Är låset trasigt nu?
Nej.
Nej, vi byter ju lås nu.
Måste jag ut härifrån nu, eller?
Ja. Men vi har några minuter.
Jo, men jag har ingen som tar vägen, vet du.
Nej, men det är granitvägen.
Vad är det?
Sos. Ned på försörjningsstöd. Börja där.
Ja, det här hade inte förberett mig för alls överhuvudtaget.
Men hur ser det ut för dig då?
Jag skulle ju få hjälp från kommunen, men jag fick ju inte det. Jag trodde att de skulle fixa det.
Vem pratar du med på kommunen?
Det är många där.
Men vart har du vägen nu?
Jag har ingen aning. Mm. Jag har aldrig varit med om något sånt här förut.
Nej.
Jag har inte blivit vräkt förut. Jag har bott här 32 år nu.
Oj. Mm.
Och man tycker att det borde väga lite tyngre än det gör.
Mm. Men du hade väl försökt, vad jag förstod, där med uppskov?
Ja, det är klart.
Ja.
Mm. Jag pratar med
det här någon. Är min trygga punkt. Det här är min tillvaro liksom.
Ja.
Nu ska de ta ifrån mig det också.
Ja.
Jag har druckit lite också igår. Det kanske luktar lite.
Nej, det är ingen fara. Det är mer cigaretter.
Nej, men det är mest för orons skull.
Ja, jag förstår.
Ja, jag får gå hem till mamma.
Ja, men det är bra.
Men bor din mamma här i krokarna, eller?
Ja. 200 meter härifrån.
Ja, det var ju skönt.
Men då tar du och går till morsan nu.
Ja, han måste ju det. Han har en bricka här. Han är 60 år i år. Ja. Jag fyller 60. Jag hade inte förväntat mig det här. Så är det med livet.
Då bors vi här framöver.
Låset byts ut och Peter får samla ihop lite saker som han behöver. Han sätter på sig ytterrocken och en filtkeps och går ut genom dörren.
Som skit mår jag.
Vad tar du vägen nu?
Ja, hem till mamma nu. Sen får vi se.
Standard 1A tycker jag. Alltså bara lägger sig och sover.
Tillbaka i kronoinspektörernas bil.
Nej, han har väl försökt göra så mycket som möjligt som man kan på sitt sätt.
Ja. Men, jo, men att man lägger sig och sover. Och han har ju ändå sett brevet, vad jag förstod. Han var ju inte helt omedveten. Det var ju inte så här, wow, är ni här? Det var ju ingen... Han var ju inte ett dugg förvånad att vi stod där i vardagsrummet eller vad det var.
Han var inte oförberedd, han var uppgiven.
Ja, uppgiven.
Så skulle jag vilja karakterisera det.
I kronofogdens statistik är Peter en av flera som blivit avhysta från sina hem. 2024 genomförde kronofogden 3042 avräkningar. Det är det högsta antalet på 17 år i Sverige och ökar för fjärde året i rad.
Vi hinner det på eftermiddagen på väg hem, så vi kör nu.
Gunilla och Jonas är på väg till nästa ärende i en annan del av stan.
Då ska vi upp och knacka på.
Jaha, det är en man. Mm. Jo, kolla.
Så, jag har penna och jag har ärendet med mig om det är något. Och du håller dem där, ja.
Kronoinspektörerna har tagit sig till den här adressen för att räcka över ett beslut om vräkning. Lägenhetsinnehavaren har inte betalat hyran under lång tid. Mer formellt kallas det för delgivning.
Då var det ingen som öppnade och vi lämnade två kuvert i brevinkastet. Då att det är delgivet genom spikning kallar man det. Det kommer från förr i tiden. De har spikade fast underrättelsen på dörren.
Här tänker jag att här kan du bo vem som helst.
Det fanns flera handskrivna lappar med olika namn uppsatta på lägenhetsdörren. Och Gunilla och Jonas misstänker att allt inte står helt rätt till.
Det brukar se ut så här när det är otillåtna andrahandsuthyrningar. Och det är därför vi lämnar två olika kuvert. Vi lämnar ett slutet kuvert som är adresserat till lägenhetsinnehavaren. Och så lämnar vi ett öppet kuvert så att alla som befinner sig på adressen ska kunna se att det här datumet så kommer det verkställas en avhysning. Mm.
Precis. Markörplan. Kronofogden Gunilla.
Gunillas och Jonas gissning visar sig stämma.
Du pratar med Gunilla, Svalborg, kronofogden.
Mannen som bor i lägenheten är inte densamma som står på kontraktet.
Ja, vi har precis varit och lämnat en underrätt som avvisning.
Andrahandshyresgästen bor i lägenheten tillsammans med sin familj och har betalat 12 000 kronor i månaden till kontraktsinnehavaren.
Men du kände inte, då förstår jag, för då är det så lätt för dig att du inte har vetat om att det är någon, så den personen som står för kontraktet har inte betalt hyran då, antar jag.
Han blir förvånad över att kontraktsinnehavaren inte har betalat hyran till värden och misstänker att han har fått betala en kraftig överhyra.
Jag vet inte exakt hur länge det har pågått, men det har ju pågått en tid eftersom det har blivit, som vi säger då, att det här ärendet har blivit att det är en avhysning som ska verkställas.
Andrahandshyresgästen och hans familj måste flytta ut inom en vecka. Men de har ingenstans att ta vägen förrän om en och en halv månad då de ska flytta till en annan lägenhet.
Vet du vad, jag kan inte lova någonting, men jag ska kolla upp lite så kan vi höras lite senare på eftermiddagen idag. Är det okej?
Mannen som Gunilla pratar med berättar att familjen har haft svårt att få pengarna att räcka till mat för hela månaden eftersom hyran varit så hög.
Ja, här bodde då alltså en mamma och så några barn och han. Ja, så det var ju rätt många där på adressen. Och så just det här att den här hyreskontraktet struntar fullständigt i de här människorna och liksom bara ta pengarna, betalar inte och det blir en avhysning. Nu var ju de klok.
Med tanke på hur lång tid det tar emellan att hyresskulden uppstår och det verkställs en avhysning, så hinner de ju stoppa ganska mycket pengar i fickan. Men det är ett relativt typiskt ärende.
Är det? Ja, det är det verkligen.
25%, alltså var fjärde fall kanske eller något sånt där. 20.
Ja, minst.
En vecka senare. Gunilla hälsar på flyttkillarna som står utanför 60-åriga Peters port. Kronoinspektörerna ska hjälpa honom att flytta ut alla grejer. Peter kommer gående med en kundvagn. Den ska han ha för att lasta sina saker i.
Vad gubbar är det här? Så mycket har jag inte faktiskt. Där så står det här ska slängas.
Okay. Men i övrigt så är det inget som du vill ha magasinerat.
Nej.
Inget alls.
Nej. Tack så mycket.
Peter vill inte ha någon hjälp av flyttkillarna.
Nej, ledsen grabbar.
Nej, det är inget.
Han tänker bara köra ner det viktigaste till sin grannes förråd. Resten får hyresvärden slänga.
Jag vet inte ens vad jag har för grejer, fattar du? Nej. Hitta någon gammal tröja som man letade efter för 5 år sedan. Åh, här är det. Men ja, vad ska jag säga liksom?
Det är sista gången han är i lägenheten.
Känns som att förlora en gammal vän. Här har ju varit min trygga tillvaro liksom. Punkten i tillvaron där man kan få vara sig själv och... Nu måste jag ändra på hela livet. Kanske lika bra att börja om då. Jag blev lite ingrodd här. Ärligt talat faktiskt.
Peter blev av med lägenheten efter att ha missat 3 månadshyror. I många år har han fått ekonomiskt bistånd från kommunen för att klara sig. Men det upphörde nästan 1 år innan räkningen eftersom han inte besökt en beroendemottagning för sitt drickande. Ett krav kommunen ställer för att ge bistånd. Under veckan som gått har Peter börjat besöka beroendemottagningen där han bor för att få försörjningsstödet tillbaka. Men något alkoholmissbruk tycker han själv inte att han har.
Hjärnan orkar inte med, har jag märkt. Och så super man väl till för att döva. Men jag kallar det fortfarande för självmedicinering. Jag sitter ju inte hemma och super varenda jävla dag. Det orkar väl ingen män. Och jag vet folk här som gör det. Som har blivit pensionärer. Som inte har många år kvar på nacken liksom. Men jag vill inte hamna. Jag vill aldrig bli sån. Jag vill bli en glad pensionär. Om jag nu blir det.
Några år innan Peter blev räkt hade han en konflikt med sin hyresvärd. Eftersom han varit sen med att betala sina hyror. Ärendet hamnade i hyresnämnden och värden ville vräka honom. Den gången fick Peter rätt att bo kvar och löfte att han skulle få ordning på sitt liv. Men så blev det inte. Vad hade du kunnat göra annorlunda för att det inte skulle ha slutat i en vräkning?
Jag vet inte om jag kanske borde ha varit med på och ringt omsorgsenheten och vräkningsförebyggande och varit på. Men man orkar ju inte till slut. Och en gång sökte jag om nödansökan också. Då är det riktigt illa. Då är det tomt i kylskåpet alltså. Det är rent. Nej, du får ingen nödansökan. För då hade samma handläggare hand om nödansökan som avslaget.
Jag hade gärna velat haft någon annan handläggare som skötte om nödansökan, men det, så blev det ju inte heller. Och så lånar man pengar och kompisar hit och dit, och snart har man inga vänner kvar för att man har aldrig råd att betala tillbaka.
Så var det, fixade du vissa hyror då genom att du lånade pengar?
Ja, det gjorde jag. Den sommaren så lånade jag nog 3 månadshyror av morsan.
Och hur går då dina tankar inför framtiden för att få en ny lägenhet där du är just nu?
Ja, nu är jag ju hos Kronofogden. Nu ligger jag hos Kronofogden. Ja, vad ska jag göra? Sen tar de reda på att jag har skulder. Och då tvekar väl folk antagligen. Någon som vill hyra ut. Så vi måste ju bli av med det först. Skuldfri.
Jag ska ringa min granne också. Han skulle hjälpa till. Han bor här uppe.
Peter ringer till sin granne som bor 2 trappor upp för att be honom att hjälpa till med flytten.
Ja. Är du vaken? Ja. Kom ner om du orkar. Ja, hej.
Ska vi köra ner det där jordet? Vi ska väl gå fler gånger?
Ja, just det.
Jag är en hjälpsam granne.
Presentera dig också. Du är på radio nu.
Jag heter Leif.
Leif. Blomman kallas.
Du är så smart. Blomman är 80 år gammal och de har känt varandra sedan Peter flyttade in i huset för 32 år sedan.
Ja, jag kommer ihåg att jag var nere och klagade på honom efter ett tag han hade flyttat hit. Han hade basen så högt.
Men de där högtalarna, det var de där stora då.
Det var väl de där,
ja. Jag var ju tvungen att koppla ur dem där.
Ja, jag kom sen in. Jag tror det bjöd på en öl faktiskt.
Ja.
Ja, det var första gången. Ja. Sen blev vi goda vänner.
Ja, här har vi supit.
Här har vi supit till ett par gånger.
I 25 år jobbade Peter på postens paketavdelning i Stockholm. Där började han precis när vuxenlivet startade.
Då hade man pengar, festande, många kompisar. Nej, men det var många glada kvällar alltså. Kompisen jobbar ju på NK, så han... De känner ju flis alltså. Så han hade köpt en begagnad Audi och Bang & Olufsen högtalare. Och det var liksom spendera byxorna på den tiden. Och ställde alltid upp på mig när jag inte hade pengar att låna ut och så vidare. Då funkade liksom livet på något sätt. Det var den här frihetskänslan då. Ja, det är det här livet. Så ska det levas. Jobba på vardagar och festa på helgerna.
Men så blev det 2000-tal. Och många postkontor ersattes med serviceställen i butiker.
Och internet tog sina marknadsandelar. Ja, folk slutade ju skicka post.
Nedskärningarna fortsatte och Peter, som jobbat långa och många skift under en längre tid och mådde dåligt av det, valde till slut att säga upp sig.
Jag kände mig helt utbränd. Det gör jag fortfarande. Och jag har aldrig varit sån här lat människa från början. Utan alltid gjort som alla andra har sagt liksom. Men då räckte det 2011 på något sätt. Nej, nu får det vara nog med det här. Så jag tänkte jag hittar väl något nytt jobb på en gång. Sen fick jag ju det här man fick ju lön ett år. Och sin hjälp på Trygghetsrådet. Leka anställningsintervjuer och leka arbetssökande. Så det höll på ett år också. Så jag började egentligen söka ekonomiskt bistånd 2014.
Och vad var det som gjorde att du inte fick ett nytt jobb efter det?
Nej, jag fick ingen napp. Jag har till och med sökt städjobb, men då tycker de att man är överkvalificerad.
Peter har i stort sett inte jobbat sedan dess. Och sedan en tid tillbaka är han sjukskriven för depression.
Sen säger folk att man är lat liksom. Fast man inte är det. Man försöker liksom sitt bästa. Men det duger liksom inte längre. Och då ger man ju också upp. Jag vill inte säga att man ska dalta med mig eller behandla mig som ett barn, bara som en vuxen som har problem.
Så, vi går ner med det här första lasset då.
Peter packar ner saker han vill spara i sin kundvagn. Han visar upp sånt som han har använt genom åren. Sneakers, en vindtät jacka, ett par svarta kängor, DVD-filmer och LP-skivor.
Skivstenar också, gamla. Skivorna där slänger väl också. Och du samlar inte på skivorna?
Nej, jag gör ju inte det.
De här alltså. Ska med också. Fick de av grannen så att...
Jävla trafik alltså.
Peter och Blomman kör ut kundvagnen som är fullastad med prylar ut på gården för att ta sig till Blommans förråd. Peter tänder en cigarett.
Vad betyder musik för dig?
Ja, det fyller väl ut någonting. Förut när man var yngre så spelade man in på kassettband, du vet, från radion. Och så vidare. Då var det ju roligt att hålla på och redigera i ett eget blandband. Ja, som man hade. Jag lyssnade på jazz. Sen blev det trash metal och du vet Slipknot och Green Day och... För att rensa ur hjärnan ibland. Inte bara de här smörlåtarna. Min första skiva som jag köpte, det var ju Eine kleine Nachtmusik med Mozart. Det var min första skiva jag köpte, då var jag 11 år. För jag hade fått sån här Philips portabel skivspelare. Med löstagbar högtalare som man kunde ta med sig. Som gick på batterier också. Så att när batterierna börjar ta slut så lät det så... Ja, det har en ganska stor täckning när det gäller musik. Jag kan lyssna på allt.
Vilka är dina favoritlåtar då?
Scorpions, Window Change. Jag tänkte på Berlinmuren alltid då. Öststaterna faller och... Världen ser lite bättre ut, tyckte jag på den tiden. Sen har vi Lasse Berghagen, Teddybjörnen Fredriksson. Och sen har vi från Djungelboken. Vad fan heter det nu? Allt omkring som du omkring dig ser. Glöm bort bekymmer, sorger och besvär.
Just det.
Händels Lasha Kyopianja. Just det. Låt den som gråter vara i fred, som jag har översatt till Lasha Kyopianja. Det är ju italienska, va? Låt den gråta. Och den är sorglig, tycker jag. Därför jag blir alltid lite tårögd när jag hör den. Alltid. Jag tänker alltid på någon som har dött när jag tänker på den. Eller när jag lyssnar på den.
Gunilla och Jonas lämnar Peter en stund för att äta lunch. Under bilfärden passar jag på att fråga vad de tror är anledningen till att antalet vräkningar ökar och är det högsta på 17 år.
Det är efterdyningar, tycker jag, med det här med räntor och annat och att det världsläget överlag är svajigt. Så jag tror att det påverkar på många håll och kanter.
Åren som kommer efter när det har varit finansiella svårigheter brukar ju vara mer avhysning. Ja. Och försäljningar av fastigheter. Tvångsförsäljningar. Mm. Det är väl ganska, my- ganska mycket lån som ska betalas tillbaka, och det är ju svårt när räntorna går upp.
Alltså det är ju, man kan ju aldrig veta vad som händer i livet, och det kan ju, behöver ju inte vara, man kan ju vara en ordningsam person, men att det händer massa trasiga saker som gör att personer frågar inte klarar av och blir av med sitt jobb eller vad som helst, så att jag tänker att det kan drabba vem som, tyvärr.
Alltså det beror ju på hur väl ens sociala nät fungerar, precis, runt omkring. Det märks ju att äldre människor som inte har så stor socialt nätverk längre och sånt, det ser vi ju fler av.
Ja.
Så att, nej, det är verkligen, man kan inte på förhand säga vem som blir drabbad eller inte.
Men vi vet ju i alla fall att det som mest är vanligt är att man inte har betalt hyran, som gör att man blir avhyst.
Ja, det är
det som är. Ja.
Jonas har jobbat som kronoinspektör i nästan 10 år. Innan dess jobbade han som kriminalvårdare på ett häkte i Malmö.
Nej, min bästa kompis jobbade som kronoinspektör tidigare och rekommenderade mig att söka där, för han trodde att jag skulle trivas med det jobbet. Så det var så som jag fick en ingång till. För jag, kronofogden är ingenting man går och tänker på dagligdags när man tänker att man ska hitta ett arbete kanske. Så det var så jag hamnade, att jag sökte jobb kronofogden.
När Jonas kom till kronofogden var Gunilla en av hans handledare. Då hade hon redan jobbat där i 14 år. I grunden är hon undersköterska.
Alltså min ambition var att jag skulle jobba inom som socionom eller någonting. Och i den vevan så såg jag den här annonsen om kronofogden som jag absolut aldrig har tänkt på tidigare. Och jag sökte och kom in och insåg att det här var något för mig. Jätteintressant arbete med, och framför allt att det handlar väldigt mycket om att man jobbar med människor. Och det passar mig jättebra.
Det är ett väldigt aktivt jobb. Man är väldigt självstyrande och kan lägga upp arbetet själv. Och man har en väldigt stor frihet. Och sen så har du ju med människor att göra, så att man vet liksom ingen dag en annan lik riktigt. Och det är väl de stora fördelarna med det här yrket, tycker jag.
Vad är det sämsta?
All misär som kan letas in under huden i perioder. Det är väl det som är det tuffaste. Ja, helt klart.
Vi kan ju ha kanske 4 avvisningar på en dag. Och det kan vara olika situationer där. Och då kan jag känna att jag blir väldigt trött efteråt. Alltså de här mötena som man ändå gillar. Men ändå att det oftast är ju förknippat med mycket sorg. Alltså att människor blir av med sitt hem. Det är ju jättehemskt att bara tanka tanken. Både du och jag fick samma känsla som vi har varit med om tidigare. Att man kommer in och man ser att det är någon i soffan, men man vet inte om han lever eller är död.
Gunilla återkommer till när de var hemma hos Peter och hon fick en oroskänsla.
Nej, det är väl det jobbiga är läget. Men så fort man ser att någonting rör på sig så känns det ju direkt mycket bättre.
Ja.
Gunilla och Jonas har flera gånger under sina år som kronoinspektörer hittat döda personer som de skulle avhysa. Vissa tillfällen har etsat sig fast i minnet.
Vi hade varit en äldre man som skulle bli avhyst. Ja, vi hade varit och knackat på dörren och försökt, och det är inga signal. Och sen när vi kommer dit på avhysningsdagen då ser man in i köksfönstret. Så jag ser att det ligger liksom nycklar och såg ut som ett brev. Som jag kunde ju se det, för det var ju liksom på nedre botten då. Då ser jag att han tackar för sig. Så då ringde jag 112 och låsmedlen kämpade på för att få upp dörren. Men sen kom ju polisen och ambulans och det. Men han hade ju hängt sig tidigt på morgonen. Och så kan jag bara tycka det är så sorgligt också att inte människor... Jag hade ju någon som... Han hade skrivit ett avskedsbrev så här till oss. Kronofogden, det är inte ert fel, men jag hade ingenting att leva för.
Vad är det där?
Tjänstgöringsboken från lumpen. Där var jag ung och stilig.
Vi är tillbaka hos Peter som fortfarande packar sina saker.
Där är jag bara 19. Du ser vilken skillnad. Så jag fick väl lite tjejer då. Men jag hade ju ingen självförtroende på den här tiden. Jag hade ju glasögon redan då, va? Jag fick ju glasögon när jag var 11. Men jag var ju snygg alltså.
Du var enormt stilig.
Det hade jag hört på länge. Ja.
Och vad står det där? Kust?
Kustartilleriet. Fast jag låg i marinen då.
Peter växte upp med sin ensamstående mamma som flyttat med sina föräldrar från Finland till Stockholm i början av 60-talet. Pappan försvann tidigt ur bilden.
Jag kände ju inte honom. De var så unga. Pappa var 18 och mamma var 19 när jag kom till det. Sen var det raka vägen till kyrkan för att farmor var gammal prästdotter. Det var andra förhållningsregler på den tiden. Så att det där äktenskapet höll ju inte längre när de flyttat sen hit till Sverige. De kanske var ihop, gifta ett år, ett och ett halvt kanske. Så han hittade väl någon ny tjej och öppnade restaurang i Helsingfors. Och den gick i KK. Så var det därför han tog livet av sig. Farsan tog ju självmord när han var 30, då var jag 11. Det började ju där redan. För jag har ju haft psykiska problem, har psykisk ohälsa som jag har haft större delen av mitt liv då. Jag har en massa sådana grejer som gör att det blir packat i ryggsäcken liksom. Till slut så undrar man, vad lilla var livet det var värt egentligen? Jag orkar inte tänka på det här. Jag tänker inte börja grina här. Mamma blev jätteledsen för att Elvis dog också det året. Först pappa och sen Elvis.
Under långa perioder bodde Peter mycket hemma hos sin mormor och morfar.
Ja, tills jag gick på gymnasiet i alla fall. För som sagt, bara morsan var 20 när hon fick mig jobba och träffa sina kompisar och leva livet liksom. Så hade hon inte tid att ta hand om mig då på något sätt. Ensamstående mamma liksom. Så det var inte lätt på den tiden heller. För henne menar jag. De var rätt bra hos mormor och morfar faktiskt. De ställde inga huvudlösa krav så där, bara ge dåligt samvete då och då. Mormor var ju expert på att ge bannor liksom. Vad ska grannarna tycka? Vad ska grannarna säga? Inte vad hon tyckte och sa, utan jag måste tänka på vad omgivningen om jag har gjort något dumt. Och det sitter i sen barnsben också. Och det är lite synd, jag vill ha bort det där. Man ska skita i vad folk tycker och tänker om en. Faktiskt, om man inte är kriminell då eller någonting. Och det är jobbigt att bli av med det där.
Går det bra?
Vad helvete. Jag vaknar den här sen.
Behöver inte träna idag?
Nej, det kan jag inte göra. Jag tränar på söndagar, jag är inte så religiös.
Peter och Blomman lastar av prylarna i förrådet. Där ska Peters saker få stå tills han hittar ett nytt hem.
Snäll du. Det är bara tillfälligt.
Apparaten har du?
Ja,
just det.
Nej, den ligger väl här.
Vagnen är där inne, så hon är.
Nej. Hon hörde dåligt, va?
Jag vet inte.
Gunilla här, kronofogden. Vi var hos dig för en vecka sen. Har du lust att öppna dörren här?
Några veckor senare. Gunilla och Jonas knackar på hemma hos en äldre kvinna.
Hallå?
Jag går ner och kollar om jag har
Hon ska inte vräkas, men hyresvärden har bett kronofogden om hjälp med att komma in och avlägsna kvinnan från lägenheten en stund eftersom hon inte vill göra det frivilligt.
Hej Jonas!
Det är så här att den här kvinnan som bor här, hon har hela lägenheten full med prylar. Och man har under en lång tid velat komma in för att byta fönsterna, som man måste göra. Det är liksom ett... Och det är ganska mycket, många fönster, stort projekt. Men det är omöjligt att komma in, så vi behöver lyfta ut mycket saker så att de kan göra jobbet där inne. Och även element ska åtgärdas då.
Gunilla och Jonas har ofta en nyckel till lägenheterna de ska till. Men den här gången kan de inte hitta den.
Du är säker? Kolla alla fickor nu.
Ja, jag har inte. Jag har bytt byxor.
Nej, här har du haft i flera veckor nu.
Hörru, jag blir orolig för dig.
Till slut kommer en fastighetsskötare som berättar att kvinnan inte är hemma eftersom hon ligger på sjukhus. Han hjälper till att öppna dörren.
Fel.
Det är också fel.
En frän doft slår mot Gunilla och Jonas.
Det är matrester och sopor överallt här. Nu ska vi se, det är ju flera rum här. Jag vet inte. Ja, vad kan man säga? Här känns det som det har kaosat lite. Man har bara slängt runt grejer och saker, tycker jag. Det går ju knappt att gå här. Ja. Samlat på sig massa saker. Väldigt mycket kläder. Prylar. Ja. Extremt mycket kläder. Det är ju knappt någonstans att sitta. Faktiskt. Även fast man har lite risk för brandrisk, så är det ju risk för mycket ohyra, om man säger. Det kommer säkert inte hyresvärden gilla, att man har hus och sopor överallt. Och. Så det är nog hon löper nog risk för att inte bli kvar i lägenheten, tror jag. Ja, det var väl inget litet jobb, hörni.
Grabbar, vi drar.
Ni har ju mitt nummer, eller hur?
Ja,
ring. Så ring mig om det händer något och så.
Ja, kan vara. Hey. Bra.
Vi hörs.
Det har nu gått 2 månader sedan Peter blev vräkt. Och han är på väg till ett möte med kommunen för att prata om sin sjukskrivning, arbetslösheten och hur hans framtid ska se ut. Något som kallas SIP-möte. Det ska börja med att han träffar sin case manager, alltså en vård- och stödsamordnare.
Det är förkortning i det där SIP. Ska vi googla på det?
Absolut.
SIP-möte, jag slog häromdagen, men... Jag blev inte förståndigare för det. SIP-möte. Samordnad individuell plan. När man behöver få hjälp från skolan, socialtjänsten eller sjukvården samtidigt. Oj, det är så många som ska vara med. Jag får se, sitter väl en timme kanske. Ja, om alla nu kommer.
Peter bor fortfarande hemma hos sin mamma. Hur har det varit?
Nej, det har inte varit bra. Min personlighet håller på att förändras.
Hur då?
Jag har blivit elak på något sätt. Det var jag inte förut.
Och det här med när du säger att du känner att du har blivit elak var liksom grund...
Jag är irriterad. Små... Jag orkar inte med en massa petitesser och oljud och oväsen och... folk överhuvudtaget. Jag vill liksom bara vara i fred, inte påpassad hela tiden. Jag skulle ju behöva en lägenhet. Och nu är jag sjukskriven igen till november, så att... ja, jag mår inte bra alltså. Trött hela tiden liksom. Ja.
Och innan det här SIP-mötet så ska du träffa din... vad kallades det för? Case manager?
Ja.
Och honom ska du träffa typ om bara några minuter, eller hur?
Jag ska se vad klockan är. Den är precis en minut i.
Två timmar senare är Peter klar. Han går till ett fik i närheten och slår sig ner, piggare än förut, med en kaffe och en stor chokladmuffins. Men hur gick det här mötet?
Jo, det gick bra. Nu ska vi planera för min framtid här nu. Sen omsorgsenheten är inblandad och beroendemottagningen, och nu ska jag börja ta den här medicinen också. Mot suget. Om 12 veckor så ska vi göra en psykisk utvärdering. Så det blir rätt från början. Så jag får inte slarva nu då. Och försöka ha lite karaktär då. Så. För jag är också väldigt nyfiken. Nu är det liksom svackor och dalar hela tiden. Så höll jag på att brista i gråt där också. Då blev alla så... Alla tittar ner i sina papper liksom. Men nu får vi ta ett nya tag då. 12 veckor. Eller 8-12 veckor så.
Och sa hon någonting om, eller de, någonting om din boendesituation? Om de kan hjälpa dig någonting där?
Ja, det kom väl upp. Men jag vill inte bo på någon lägenhetshotell och inte på någon härberge heller. Eller vandrar hem. För då träffar man bara på en massa andra brukare liksom. Och jag vill undvika de kontakterna nu. Den närmaste sommaren. Jag behöver inte det just nu. Jag behöver lite egen tid också.
Är det nästa här till vänster?
Mm. Kronoinspektörerna Gunilla och Jonas.
Så då. Men vart är vi på väg nu?
Ännu en arbetsdag är snart över. Också idag har det uppstått svåra situationer. Men trots det känner båda att de hjälper människor med sitt arbete.
Det tycker jag att man får som feedback många gånger när man har varit på att säga, gud, åh, jag var så rädd innan ni kom och så är ni så här trevliga. Och man får höra mycket sånt. Att det har varit tack för hjälpen och är det okej att jag ringer och tack för information. Det är mycket alltså, ja, positivt feedback tycker jag.
Oftast har de ju problem som de har stoppat huvudet i sanden för, och då, det blir ju en ångest och en rädsla i att ha med saken att göra överhuvudtaget, och sen så, på det så ska kronofogden bli inblandad och man vet inte vad som ska hända, så det är klart att det uppstår en massa nervositet och ångest och många sådana där känslor, och sen när man väl tar tag i någonting som man tycker är obehagligt så blir det ju ofta en lättnad. Så det tror jag, det tror jag många, både kollegor och sådana som har liknande jobb, upplever väldigt ofta att det blir mycket bättre, i och med att det blir någon slags förlösande. Så känner människor att de kommer vidare, att de kommer ur hjulspåren eller det de har suttit fast i kanske. Och det är ju en jätteskön känsla.
Men framförallt som jag tycker är så underbart är att alltså Jonas och jag, att vi kan skratta så mycket. Alltså det är ju att, och det behöver man när man jobbar. Det är så mycket allvarliga saker hela tiden. Så det är ju skönt att få bara ha kul också. Att vi kan fåna oss och så. Jag tycker det är jätteskönt. Och då menar jag att vi fånar just inte på adresser och så. Utan det är ju när vi i bilen kan skoja och grejer. Eller någon har sagt något roligt så kan vi vitsa med det. Men det är ju jättekul att kunna ha roligt också på jobbet.
Man måste väl ha ett sätt att förhålla sig till all misär. Och det är ju väldigt mycket det svarta i livet som man ställs inför hela tiden, och då är väl humor ett bra sätt att kunna behandla det. Så jag tror att det är väl Det är väl en överlevnadsstrategi egentligen.
Augusti 2025. Jag står på en loftgång till ett hyreshus i Stockholm. Det är ett modulhus som först byggdes som studentbostäder.
Tjena Peter.
Tjena Alexa.
Hur är läget?
Här bor Peter nu.
Du har fått en ny lägenhet.
Ja, det verkar så. Det verkar så. Du har kaffe.
Han har fått ett tillfälligt hyreskontrakt. Det är en 25 kvadratmeter stor etta. Badrum, litet kök och en bäddsoffa.
Nu måste jag skaffa dammsugare också. Men den får nog vara hemskt liten alltså. Det finns väl jättesmå nu för det.
Genom lägenhetens enda men stora fönster släpps eftermiddagsljuset in.
Solen går upp i öster, va? Då är jag västerut. Så jag har sol hela eftermiddagen här. Ja, det är inte stort, men det är mitt. I 3 år framåt skrev vi kontrakt. Ja, det känns lite bättre än att sova på mammas köksgård.
Peter säger att han inte har druckit på 3 månader och berättar att han mår mycket bättre nu.
Jag har fått sova nu.
Och han hoppas att den psykiatriska utvärderingen snart ska bli av. Många av hans saker från förra lägenheten står kvar i kompisen Blommans förråd. Men kläder, tv och kaffebryggare har han fått med sig.
Det är allt som behövs. Vill du ha mer kaffe förresten?
Du har hört När kronofogden knackar på av Alexa Lundberg. Producent var Anna Frey. Slutmix André Ljungberg. Programmet är från 2025.